Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Då säger vi äntligen måndag, vi säger äntligen 2023 och äntligen tillbaka här i studion. Dramatisk start har varit på året, stark start tillika med stigande marknader och dramatiskt har det varit under natten i Brasilien också. Glada börser i Asien och även på återvinningsmarknaden här i Stockholm. Det är den 9 januari 2023 alltså och du tittar på Börsmorgon. I dagens program, Astra slår till med ett storförvärv. Vi ska prata en hel del hälsovård idag. Finns det något hopp för Intrum? Och 2023, det blir ett guldår, både för banker och för småbolag. Det säger i alla fall dagens gäster, årets första och hittills bästa. Stefan Roos från Orio och Agneta Jönsson, Dagens Industri. Agneta, du får börja. Vi har haft en väldigt stark första svit på året.
Ja,
4% redan.
Precis. Det var ju lite avvaktan innan jul. Sen tog du fart här efter nyår ordentligt. Men det är ju många aktörer som är borta. Det har varit en brist på dåliga nyheter och det har inte varit jättestor omsättning heller under de här dagarna. Så detta är väl egentligen första dagen vi börjar på allvar.
Första riktiga dagen. Tunn handel gills inte innan. Har du någon reflektion kring starten?
Ja, nej, men jag tror många kanske har haft ett lite positivt scenario för slut av det här året. Men börsen funkar ju sällan så. Den tar ju ofta ut saker i förskott. Så att, det blir ett litet rall. Det är ganska vanligt första dagarna på året. Sen så kanske det kommer liksom nyktra till lite.
Jag vet inte vad vi ska göra med de här ruskiga scenerna från Brasilien. Igår kväll stormade man inte bara flera myndighetsbyggnader i centrala Brasilia. Som ju är ett ganska en artificiell huvudstad med vacker arkitektur men också väldigt utspridd. Så det var lite speciellt att det här upploppet kunde ta sig in i så många byggnader. Bland annat högsta domstolen och parlamentsbyggnaden. Stefan, någon geopolitisk spaning apropå detta?
Nej, men det är ju läskiga scener i Brasilien. Men jag lyssnade lite på försvarsministern igår. De har ju konferens uppe i Sälen och jag tycker det är lite läskigt med de senaste signalerna från Ryssland. De håller på att mobilisera tydligen, eller det finns spaningsuppgifter på att man håller på att mobilisera 500 000 man, en ny armé i Ryssland och Ukraina har varnat för att det är ett storanfall på gång kanske mot Kiev. Det är något som inte har pratat så mycket om de sista veckorna, men det finns många saker att oroa sig över geopolitiskt.
Även 2023. Om vi ska titta på lite bolagsnyheter då. Storytel kom in med lite siffror nu på morgonen över kunder. Det såg ut att ligga ungefär i linje med förväntningarna. Jag vill nämna Clas Ohlson också. Försäljningsstatistik för december som ökade mindre än väntat. Allra värst var online som minskade rejält istället för en prognostiserad ökning. Konsumenten kanske inte mår så bra, Agneta.
Det vet vi ju redan att konsumenterna har lite tuffare, men det är ju lite värre om det minskar på e-handel, för man vill ju se nu att de lyckas mot det och få en bra mix mellan försäljning online och försäljning i butik. Så att det är väl lite större överraskning i så fall på den siffran. Men att konsumenterna har det tuffare och kommer ha det tuffare ett tag nu, det är absolut ingen nyhet. Det har vi pratat om nu i 4 månader minst.
Och vi pratar också om när det här ska märkas på bolagsvinsterna. Det ska vi prata mer om i det här programmet. Men Oskar Ekman på Penser skrev om analytikermassage som ett tema. Det har masserats en hel del och idag verkar exempelvis Epiroc ha varit framme. 2 sänkningar och en riktkursminskning idag. Analytikermassage, still going strong.
Ja, det är lurigt. Det behöver ju inte vara så att man säger att vinster kommer bli sämre än vad de tror. Så det är mycket. Många bolag säger att de har inte sagt något nytt utöver det som är officiellt kommunicerat. Men det är ju också tonfall, lite hur man svarar på en fråga. Såna här små fina signaler, precis som de här som bevakar Fed väljer varje ord på guldvåg, så finns det ju möjlighet att göra så. Särskilt i bolag som man känner väl och vet hur de brukar uttrycka sig.
Det låter inte som att du tycker att det är ett jätteproblem.
Det är svårt att komma åt. Vad är alternativet att bolag inte kommunicerar med analytiker? Det tror jag inte vore någon bra lösning heller.
Hörrni, jag tänkte att vi skulle ge oss på en liten julspaning för den som vaknat upp till den här sändningen efter intensivt firande. Jag frågade båda er inför programmet. Båda tyckte att det inte hade hänt så mycket under jullovet. Står ni fast vid den bedömningen?
Ja, nej, men jag tycker de frågor som vi hade i december, det har varit ungefär samma. Och det har kommit lite statistik som har varit lite blandad. Men för mig är det väl liksom starten på börsen som har varit lite en överraskning så här starkt. Det är 4% upp och lite mer idag, tror jag.
Ja, det verkar bli mer idag.
Så det är överraskningen.
Fredagens jobbsiffra kan vi väl nämna. Apple och Tesla har gått ganska svagt på Wall Street. Men det är klart, det har vi pratat länge om, den här tech-svackan. Kina, smittspridning i Kina och talmansgrupp för USAs representanthus. Inte så mycket börskoppling. Agneta, någon jullovsspaning från dig?
Nej, det är dåligt med det, tycker jag. Nu har jag kanske inte varit riktigt lika observant som vanligt eftersom man har varit ledig en del här. Men det har inte varit några stora nyheter. Jag tror marknaden behövde faktiskt också vila upp sig. Det har varit en väldigt dramatisk höst och det känns att man kraftansamlar lite nu, och tittar man på hur man hör snacket gå så är det lite två läger. De som tror att det här behöver inte bli så farlig recession, och man börjar diskontera in en vändning och att de amerikanska räntorna toppar här under våren. Och det läget kanske är lite snabbare på köpknappen än de andra som tror på att det blir betydligt värre.
Jag har läst många analyser under julen om vad som ska hända nästa år. Ett gemensamt tema tycker jag är att jag har sett åtminstone 4 eller 5 kloka hjärnor som spår stigande oljepriser under 2023. Det har såklart blivit tvärtom. Oljan har haft en svag inledning på året. Har du några råvarutankar inför 2023?
Ja, nej, men det är väldigt splittrad bild. Jag håller med dig. Det finns några smarta fonder som jag följer i USA som har tagit stora positioner positivt i råvaror inför det här året. Men jag känner ju tvärtom. Jag tycker liksom jag tror vi är på väg in i lågkonjunktur globalt. Även om det inte blir en superrecession så blir svagare och svagare. Råvarorna kommer från en spike där det blev komponentbrist och störningar i hela kedjan som drev upp priserna, så jag tycker det är mer som talar för nedsida både på olja och på andra råvaror. Så att,
Vill du flika in något där?
Jag är inte jättebra på råvaror, men det låter ju logiskt som du säger, går vi in i sämre tider. Så, och nu har vi ju haft så stora utbudsstörningar så det är svårt att se om det kan komma ytterligare problem på den sidan.
Om vi går in i sämre tider så kan hälsovård vara skönt i portföljen. En hel del sådant på raden idag. Inte minst efter att AstraZeneca presenterat ett stort förvärv inom blodtrycksreglering. Syncor heter bolaget som man lägger ett bud på. Det är lite svårt att få ihop exakt siffra, men den här totala prislappen väntas kunna landa runt 19 miljarder kronor. Så det är en stor affär i alla fall, Stefan.
Ja, jag följer inte Astra supernoggrant. Det är ett lite för stort bolag för oss. Men jag har ju ändå noterat att Astra har varit otroligt aktiva de senaste åren och har en otrolig bredd i sin portfölj just nu. Så att de har uppenbarligen hittat ett till område där de vill in. Vd:n verkar ju vara urskicklig, måste jag säga.
Ja, det är roligt med en svensk jätte på frammarsch. Frammarsch kan vi väl nämna att BioArctic också upplever. I fredags fick man tummen upp från FDA för ett Alzheimer-läkemedel. Det här är inte BioArctics egna, men BioArctic får royalty. Så det är starkt positivt, vilket vi skriver om i dagens DI. Och när vi ändå snackar hälsovård, ni har lite hälsovård i portföljen, eller hur? Ja, om en mindre spelare än Astra.
Ja, jo, vi har det. Och största innehavet i den fond jag sköter är Sobi, som är ett specialistläkemedelsbolag. Riktar in sig på några få nischer, men är ledande inom de nischerna, tycker jag man kan säga. Det jag gillar mest med Sobi är egentligen att de har några gamla produkter som genererat ett väldigt fint kassaflöde. Har gjort så i många år, och marknaden var lite orolig att de här kassaflödena skulle gå neråt när konkurrensen ökar, men det har de inte gjort, utan de fortsätter på en hög nivå. Och sen har man också en forskningsportfölj som är väldigt intressant.
Om vi stannar vid kassaflödet, det är väl det vi ser en graf på här?
Precis, de gråa pelarna, där ser man hur kassaflödet växte rejält 2019, 2020, 2021 i Sobi. Sen har det legat lite flätt ett tag nu, men vi tror att det blir en ny puckel nu, alltså en ny uppgång i kassaflödena framöver. Och aktiekursen har följt det här mönstret hyggligt väl, tycker jag man kan säga. Så att det är lite unikt med forskningsbolag som samtidigt har starka kassaflöden.
Det låter ganska tryggt.
Ja, jag tycker det är tryggt. Du får både och. Och dessutom så till en väldigt låg värdering. Det här bolaget värderas kanske 8 gånger kassaflödet. Det är helt annan nivå än många, så att säga, bioteknikbolag gör.
Vi snackade ju AstraZeneca in i Sobi-diskussionen. Det finns ju en koppling mellan bolagen, inte minst i den här budprocessen som vi hade, var det 2 år sedan nu?
Eller? Precis.
Astra stoppade budet väl?
Astra lämnade aldrig in sina aktier, vilket gjorde att budet föll. Och det har varit mycket spekulationer om varför. Astra har vägrat kommenterat det, vilket är lite anmärkningsvärt. Men ju mer tiden har gått här och de kontakter vi har träffat olika analytiker och så vidare, så det verkar som att ett centralt faktor i det här, det är det här nirsevimab-projektet som Astra har med Sanofi, som är ett virus, mot virus för RS-sjuka, för spädbarn. Och det är just nu ett väldigt stort hälsoproblem globalt och i Sverige. Sobi har rätten till 50% av USA-intäkterna här. Och nu har man i dagarna filat fas 3 och ett slutgiltigt besked från Fed tror jag ska komma i Q3 i år. Så det, nu är vi väldigt nära i den här långa, långa forskningskedjan.
FDA menar du väl inte Fed?
FDA, förlåt.
2 viktiga amerikanska.
Ja, samma bokstav nästan. Nej, men, vi börjar närma oss slutet på det, och jag tror att AstraZeneca ser en jättepotential i det här.
Att köpa tillbaka rättigheten, eller hur skulle, vilken typ av affär tänker man sig?
Ja, jag tror definitivt att de har knackat på dörren till Sobi och försökt att köpa tillbaka det här. Sobi har ju ingen anledning att sälja det här om de har en positiv vy på det här projektet också. Så de är nog ganska, de vill nog ha riktigt bra betalt helt enkelt. Och de har väl känt att vi låter tiden gå, så får Astra göra vad de kan i sin budgivning. Så det är min tolkning. Och jag har till och med funderat på om det kan bli ett bud på hela Sobi bara på grund av det här. Men det,
ja, det är intressant spekulation.
På något sätt så är det här en liten guldklimp. Som man sitter på.
Du nickar, Agneta. Vill du
jo, men jag håller med. Jag har några sådana i min privata tjänstepensionsdepå som jag ångrade mig att jag behöll efter budet, men nu börjar det se lite bättre ut. Igen, de klarade sig ju bra under förra året, men det var ändå lite tunt med nyheter, tycker jag.
Ja, men det blev ett konstigt vakuum när budet föll, för eftersom ledningen ställde sig så varmt bakom budet. Mm. Och sen sitter ledningen kvar och budet faller och liksom. Det tog ett tag, men nu har de börjat leverera bra rapporter igen. De har slagit förväntningarna 2-3 kvartal. Plötsligt så ser vi många projekt i slutfasen för Sobi.
Ja, nu vi pratar kassaflöde, vi pratar dynamiken med Astra. Men hur ser pipelinen ut om man fick en snabb genomgång?
Nej, men de har ungefär 10 projekt som alla ligger relativt sent nu. Några i fas 2 och många i fas 3. Och om man tittar 2024 så är det väldigt många som antingen kommer de fallera eller så lyckas de. Men svaren kommer 2024 skulle jag vilja säga. Några kommer redan 2023 här i år. Så att vi är ju nära, inom 12 månader kommer det hända ganska mycket i det här bolaget.
Hade vi någon mer bild på Sobi eller var det... Där hade vi en till. Vad är det vi ser här?
Nej, men det här är bara omsättningen över 10 år. Och jag tycker bolaget är lite underskattat. De har haft en fantastisk tillväxt. Den är inte exakt lika mycket varje år. Det är det ju aldrig. Och just nu, sista 2 åren, har det varit lite lugnare tillväxt som de här staplarna visar. Men över tid har det ju varit jättebra. Och som sagt, jag tror att det kommer in en ny tillväxtfas nu, liksom 24-25.
Tillväxt ska vi prata lite mer om, tänkte jag. Vi går in i rapportperiod i USA den här veckan. Jag tror Jefferies kommer ikväll, så har vi bankerna, Bank of America, City, JP Morgan, Wells Fargo på fredag, om jag inte missminner mig, tillsammans med BlackRock, Delta och mycket annat. Agneta, även om du har någon koll, amerikanska banker har ju börjat säga upp personal. De har haft det tufft med tradingen. Har du någon snabb spaning inför den amerikanska rapportsäsongen som
går
igång?
Det är ju en tuffare. Många av dem som du säger, det är ju sådana som har mycket investmentbank i sig. Och där hade vi ju fantastiskt 2021, och då ökade man ju på sig en del kostnader. Att man tar ner nu personal och sådant är inte så konstigt i den marknaden vi har nu. Sen brukar man ju vara mer omsättning på personalsidan även under normala förhållanden på de bankerna. Så att jag är inte jätteförvånad att man ser de här neddragningarna nu.
Det är en intressant observation. Det hör till liksom verksamhetens natur att man växer och krymper lite grann med konjunkturen.
Det är lite så, och det är också därför man har väldigt höga löner. Man har inte riktigt samma anställningstrygghet som man har här.
Har du någon finans, investerar ni i någon bank eller någon finans?
Ja, jo, vi tittar ju ofta på småbankerna i Norden.
Då har du en vän i Agneta.
Ja, precis. Nej, men jag har noterat att vi ibland läser dina analyser så att vi har någon, en ganska likvärdig syn där. Det finns mycket värde, inte minst i Danmark, tycker vi. Välskötta lokala banker, inte de här bankerna som ska växa till varje pris och ge sig in i alla typer av projekt, utan in- och utlåning och lite sparande lokalt. Det är ofta bra lönsamhet och bra utdelningar.
Kanske vi ska prata mer om. Vi ska göra en liten paus bara och med hänvisning till att klockan har slagit 9. Det är dags för börsöppning och vi ska gå till Anna Stjernqvist i studio 2.
Ja, uppgångarna ser ut att hålla i sig även denna vecka på Stockholmsbörsen som lyfter ungefär 1%. På storbolagslistan så hittar vi Autoliv och Handelsbanken i botten som backar svagt. I toppen ser vi istället Boliden som lyfter 3% samt Nordea. Och ska vi väl nämna att Ericsson handlas upp 0,5%, tillhör förlorarna, har fått en sänkt rekommendation av Handelsbanken till behåll på kort sikt. Och AstraZeneca handlas upp 1,5% kring nyheten om att de ska förvärva ett amerikanskt biotechbolag för 19 miljarder kronor. Clas Ohlson har kommit med försäljningssiffror som ni var inne på, klart sämre än väntat. Och e-handeln stack ut där med en minskning om 15% mot en väntad ökning om 14% i december. Och Clas Ohlson handlas ner 1,5% efter en tuff utveckling här under hösten 2022 på börsen. Storytel har också kommit med lite siffror och det gäller streamingintäkter samt antalet prenumeranter. Och båda de siffrorna var i princip i linje med bolagets egna prognos under Q4 samt under helåret. Och streamingintäkterna ökade med 30% under helåret. Och de lyfter 2,5%, haft en ganska så stark utveckling i år får man ju ändå säga. 17% efter att ha pressats förra året. BioArctic ser ut att rusa upp emot 30%. De har ju däremot gått väldigt starkt det senaste året och i fredags så fick de ju även ett positivt FDA-besked och marknadsgodkännande då i USA vad gäller deras läkemedel mot Alzheimers, lecanemab. De har också fått 2 höjda riktkurser idag kan nämnas. Och bland övriga rekar så har Securitas fått en rekommendation outperform av BNP Paribas som inleder bevakning av bolaget och de stärks 2,5% idag. Gruvbolaget Epiroc har fått 2 sänkta rekommendationer till sälj som du var inne på, Gabriel. Det är Deutsche Bank och Pareto som sänker och aktien backar lite över 1%. Och så nämnde jag ju att Handelsbanken har sänkt sin rekommendation för Ericsson på kort sikt. Samtidigt så har Nokia fått en höjd rekommendation på lång sikt till outperform medan Ratos sänks till market perform på lång sikt. Går åt olika håll där ser vi. Och Credit Suisse skruvar även ner EQT:s riktkurs till 194 kronor, klart under dagens på 238 kronor. Och så har Citigroup skruvat upp riktkurserna för nätbankerna Avanza och Nordnet som ju även kom med månadssiffror förra veckan. Och det till 192 kronor till respektive 162 kronor. Men kort sagt så ser vi alltså fortsatta uppgångar på Stockholmsbörsen här nu upp 1,5%.
Ja, rejäla uppgångar alltså. Roligt att se AstraZeneca fortsätter upp ganska nära gamla toppnivåer, Agneta.
Ja, precis. Häromdagen stoppade de på 1495,50. Vi får se om vi får en ny all-time high under dagen här idag.
Inte omöjligt. Men Anna pratade så började ni tisla och tassla här i studion om era allra käraste nischbanker. Jag blev lite nyfiken på hur konversationen gick.
Ja, vi konstaterar att de har börjat på de här danska småbankerna. Då har Jyske Bank upp 10% i år. Då har den Ringköpings Sparbank upp 7% och Sydbank 11% och Spar Nord 5%. Så att det har ju varit en väldigt bra start på året. På dem, och de gick bra under förra året också.
Är, är det något särskilt med de danska bankerna som är, gör dem intressanta? Eller hur kommer det sig att, att ni ligger?
Jag tycker bara när vi screenar av Norden så, så dyker de här upp i toppen. De har bra avkastning på kapitalet. Som sagt, vi gillar att de är väldigt lokala ofta och liksom fokuserar på sin marknad. Ger sig inte ut och gör märkliga affärer. Eller, så att, jag tycker de är bra. Samtliga tjänar ju på det här att räntorna har kommit upp nu. Det, så att, men vi har ju varit inne i finska banker och andra banker också. Så att, men just nu är det danska banker i toppen. Spar Nord är ju vår favorit i sektorn.
Kort avslutande reflektion
jo,
på
danska. Jag håller med. Jag tror att de kommer fortsätta. Där har du också en lite av en konsolideringsfas framöver. Både konsolidering i form av uppköp men också i form av olika typer av samarbeten.
Jättespännande. Jag började ju med amerikanska banker. Vi har lite staplar över vinster i amerikanska storbolag. Det här är lite svårt att kasta sig in i. Men budskapet är att vi spås få ett par procents nedgång i vinsterna för kommande rapportsäsong. Däremot brukar ju vinsterna alltid överträffa prognoser med några procent. Så flattish är väl en prognos. De här staplarna kommer från Factset. Om vi får platta vinster så får vi flera uppsägningar och sparpaket, en reflektion på kammaren. Den andra, Stefan, är väl att vi kanske går i 2023 från en väldigt makroinriktad börs till en väldigt vinstinriktad marknad. Håller du med om det?
Ja, makro kommer fortsätta vara viktigt. Det är det ju alltid och det kommer vara så här, speciellt närmaste kvartalen kommer vara jättemycket makronyheter, men gradvis tror jag räntorna kommer stanna av, kanske till och med faller tillbaka lite när inflationen går ner. Och när inte räntan är lika mycket i fokus, då kommer bolagsvinsterna komma mer i fokus. Och kanske skillnaderna mellan sektorer, skillnader mellan bolagens vinster. Och vilka genererar kassaflöde och så vidare. Så jag tror det kan bli årets tema lite grann, vinstutvecklingen.
Lite mindre räntestyrd och lite mer vinststyrd. Ja. Alltså, Agneta, det låter väl inte som en orimlig spaning eller vad säger du?
Nej, men det tror jag absolut att det blir så. Men det gör ju också att det här med räntorna, det har vi varit inne på förut. Men det är ju lite så med de räntenivåer vi har på långsidan nu. Så är det ett konkurrenskraftigt alternativ till aktier. Vilket också gör att en hel del kapital kommer söka sig dit. Och jag tror ju också då den här typen av banker kommer att utveckla nya typer av ränteprodukter. Och satsa lite på den sidan också.
Om vi har nämnt bank då, vi har nämnt lite hälsovård som ett sektor. Du sa att det är skillnad på olika sektorer. Jag antar att hälsovård är en favorit.
Något ja, annat? Det är en stabil sektor att äga de närmaste åren tror jag.
Något annat, något i industrin du tycker är intressant?
Ja, nej, men det andra temat är väl lite grann industri. Men där måste vi vara väldigt selektiva tror jag. För att en del är mer exponerade mot den allmänna konjunkturen. Och det kan vara liksom bygg till exempel eller... Det är inte lika intressant tycker jag. Men sen finns det nischer då. Vi har energieffektivitet, det är otroligt hett ämne just nu. Elektrifiering. Det finns också andra teman liksom inom industri. Så kan man hitta de här segmenten så tror jag kan vara riktigt bra tillväxt ett sånt här år. Och det, när vi träffar bolag nu så märker vi att vissa sektorer är otroligt underinvesterade. Det började ju egentligen för 3-4 år sedan redan att de sa att de var... Det har investerats för lite. Och så kom pandemin, det blev inga investeringar. Sen kom förra året med här räntesvängningarna och kriget i år. Så det har liksom skjutits upp nu 3-4 år. Och det är vatten och avlopp, det är olika segment som kan vara riktigt intressanta.
Jaha, vad spännande. Då har man en slags, vi pratar ju ofta om vårdskuld när vi pratar hälsosektor, men det här finns i industrin också. En slags...
Delar av industrin tror jag sitter på riktigt stor skuld. Och kan man hitta de grossisterna eller... tillverkarna som liksom exponeras mot det här så kan det, då kan det bli riktigt bra vinst i det här och därför kan det vara väldigt stora skillnader tror jag, inom industri i det här året och kommande år.
Agneta, vad säger du om det?
Jo, men det jag får hålla med på det också. Ja. Men jag tror att man ska titta väldigt mycket nu på skillnad på exportbolag och de som har exponering mot inhemsk konsumtion. Till exempel Clas Ohlson då. Att det kommer vara jättestora skillnader på olika typer av bolag. Så än mer stockpicking i år.
Än mer stockpicking. Jag tänkte att vi kan ge oss på lite stockpicking. Du gillar kontraktstillverkare.
Ja, nej, vi har ju hittat ett bolag som heter Hansa.
Och det är ett annat note, eller hur ska man...
Ja, det kan man säga. Det är Erik Stenfors som leder Hansa. Ledde ju tidigare note till fantastiska framgångar. Så att... startade då Hansa tror jag var 2008. En liten kontraktstillverkare som växer väldigt bra. De har en liten annan strategi som jag tycker är väldigt tilltalande just nu. De bygger sina anläggningar nära Sverige och i Sverige. Och de tar höjd för att industrin mer och mer flyttar tillbaka till sitt närområde.
Reshoring-trenden,
ja,
alltså.
Precis. Och på de här platserna i Polen, Baltikum, Tyskland, Sverige så bygger man kluster. Då har man flera grenar inom tillverkningen. Det kanske är emballage, det är mekanik, det är elektronik.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Och så vidare. Så att man kan ta en större del av kakan från den här kunden. Och dessutom har man en hel del konsult- och rådgivningstjänster. Så att det är en väldigt spännande strategi.
Den ständiga frågan, Hansa och Note för den delen går ju fantastiskt bra. De är ganska konjunkturkänsliga. Hur resonerar du eftersom vi står vi går emot en avmattning? Du gillar ändå,
ja, nej, men jag tycker de har, det är en fogat fråga, men jag tycker de har bra kunder. Vi tittar på kundlistan så är det ganska stabila bolag som gynnas. I flera fall så gynnas de av de här trenderna. Det kan vara till exempel ABB är en stor kund för dem, Robotics. Och så att jag tycker kundlistan är så pass diversifierad att det ser positivt ut. Och de signalerar ju i rapport efter rapport att de har en jättestor efterfrågan.
Tog in pengar i vintras under höstas?
Ja, alldeles nyligen. I november gjorde man en emission. När börsen var som mest svajig så gick man ut och höjde sina finansiella mål. Man vill dubbla bolaget en gång till på 3 år. Såklart förvärv är den största komponenten, men även organiskt. Så man tog in pengar för att växa, och det visar väl lite vilka signaler de får från sina kunder. Att man är på väg att flytta hem ännu mer från Kina.
Trevligt, Agneta, någon reflektion när du hör det här resonemanget?
Jag tror ju ganska mycket på det där att bolagen lärde sig under pandemin nu den här läxan, att man vill gärna ha bättre kontroll på sina leverantörskedjor. Och har du bolag som ligger närmare hemma, det är också bra ur ESG ett skäl. Det är inte bra att fara runt med grejer runt hela jorden, utan det är bättre att producera mer på hemmaplan, och då ligger de bra till. Jag modererade Hansa vid något tillfälle för några år sedan och blev också imponerad av deras sätt liksom att jobba strukturerat med sina kunder.
Det här med att kassaflödet tog stryk i början av pandemin, det var en one-off, ingenting man ska vara strukturellt orolig för.
Man vet ju aldrig, men de har en historia som den här grafen visar. De gråa staplarna är ju kassaflödet fram till pandemin började. Det var väldigt höga, stabila kassaflöden.
Och så är botten pandemiutbrottet.
Ja, sen rasade det där i 2020-2021. Och det var, man tog ett beslut att bygga lager för att liksom kunna fortsätta hålla igång tillverkningen. De här bolagen kommer alltid vilja leverera mot sina kunder. Jag följde Recipharm väldigt mycket många år, och det är också en kontraktstillverkare fast inom läkemedel.
Ja, just det. Pillerfabriken.
Och de gjorde sådana här saker ibland också, att man valde liksom att skydda tillverkningen och bygga lager men kom direkt tillbaka. Jag tror Hansa kommer också studsa tillbaka när det gäller kassaflödet.
Okej, men då kan man, om man är orolig som jag för en konjunkturavmattning, så kan man få se en repris på den här avmattningen, men i det långa loppet så gör det inte så mycket. Är det takeawayen här?
Konjunkturavmattning kommer, jag vet inte om jag förstod det rätt, men konjunkturavmattning kommer slå på vissa bolag, men inte, jag tror Hansa kommer vara ett sånt som kan liksom surfa emellan här, för de har ett bra koncept helt enkelt.
Vi har en bild till innan vi lämnar Hansa. Vi ska se hur den ser ut. Är det samma?
Ja, det är samma tillväxtbild fast för Hansa då. Det är också det jag menar, att hitta bolag som kan växa även i den här fasen. Så att det här är våra prognoser över ett par år framåt också. Men de har ju en historia av stabil tillväxt.
Anette, du har snackat lite grann om Bravida bland annat.
Ja, det är också ett sånt bolag som man tror är kanske mer konjunkturkänsligt än vad det är. Man har visserligen en, jag tror det är en 10% av omsättningen mot nyproduktion av bostäder som nu vi vet får stryk här. Men väldigt mycket av det här är ju fasta uppdrag med service vad det gäller då energi och el och fastighetsgrejer och sådant som fortsätter som vanligt. Plus att du har det här också ESG vad det gäller energioptimering som fortsätter att man förbättra fastigheterna för att helt enkelt dra ner på sina uppvärmnings- och elkostnader som rullar på. Och sen har man en del stora infrastrukturprojekt, bland annat de här i Stockholm, här man håller på att göra tunnlar och grejer för att dra motorvägar och sådant.
Mm, glädjande. Två glädjande.
Ja, det är ett sånt där segment också som kan liksom surfa igenom en lågkonjunktur. Mm.
Hur är det då med laxen? Vi brukar prata lax, vi ska inte göra det idag, men när jag tänker på konjunkturkänsliga sektorer så tänker jag på den här lite mer exklusiva privatkonsumtionen som ett möjligt offer.
Ja, och där tänker jag som råvaror fast tvärtom. Jag tror att laxen är liksom här för att stanna globalt sett. Mm. Den har tagit sig in i Kina, blivit populär, den har tagit sig in i USA, blivit populär. I Europa är vi redan väldigt inne på den trenden att äta mer fisk och speciellt lax. Så att jag tror inte det är så konjunkturkänsligt. Jag tror inte att de höga laxpriserna gör att man går tillbaka och liksom börjar äta mycket mer kött igen. Så att jag räknar med jättehöga laxpriser flera år framåt.
Glädjande. Jag fick lära mig i julas att i Japan åt man inte lax i sushi fram till 1990-talet. Och det var en norsk reklamsatsning bland annat som fick som vänder den trenden, apropå att man vänjer in nya marknader.
Ja. Och sen en annan spaning också, att det är nu är alla så här konferenser och sånt igång igen efter pandemin. Och är det något som man får på lunchen på konferenser så är det ju lax.
Gott, på julbordet också.
Sen har vi ju, vi måste kanske nämna det, vi har ju skattesituationen i Norge som det kom som en smäll för ett par månader sedan att norska regeringen föreslår en straffskatt på laxsektorn och på vind- och vattenkraft. Vilket var, ja, från mitt sätt att se det, otroligt märkligt. Det är deras näst viktigaste bransch och de andra branscherna, vatten och vindkraft, är också väldigt viktiga branscher framåt. Där inför man en straffskatt på 40%.
Fascinerande. Hur konkret vet vi mer om hur skatterna kommer att slå? Hur har aktierna i sektorn klarat sig?
Nej, det har blivit lite förvirring tror jag. Det kommer nya utspel nästan varje dag och såklart industrin är rasande. Västkusten i Norge kommer drabbas av högre arbetslöshet. Samtliga börsnoterade bolag har sagt att vi har investeringsstopp i Norge nu tills det här är liksom tydligt vad som gäller. Så att det är hela havet stormar och de har börjat göra liksom olika undantag i sitt förslag att det gäller då bara de största laxtillverkarna och så vidare. Men det är väldigt oklart och min take är ändå att det kommer lättas upp det här för det är sånt motstånd mot det. Och det är en sak att höja avgiften för en sektor men att gå från 22 till 62% totalt. Då dödar man en av sina viktigaste tillväxtindustrier så det kommer inte genomföras på det sättet som förslaget låg, det är jag rätt säker på.
Det låter som klassisk politik, att man går ut hårt och sen får backa lite grann och landar i något mjukare än vad man
det tror
kanske.
Jag. Ja, det är ju mycket politik här såklart. Så kan det bli.
Apropå att lossna och apropå mat och vatten så vill jag nämna det glädjande beskedet att fraktfartyget MV Glory som har suttit fast i Suezkanalen med 65 000 ton majs nu verkar vara på väg att lossna eller rent av löst och ledigt redan. Detta rapporterar AP nu under morgonen. Med det så tar vi en liten paus och går till Anna Stjernqvist i Studio 2 för en börsuppdatering.
Ja, tack för det. Stockholmsbörsen har fortsatt upp faktiskt ännu lite mer, upp närmare 2% nu. Och på storlekslistan så är det Sinch som tillhör vinnarna och stiger ytterligare 4,5% idag efter en stark uppgång här under året än så länge. I botten endast Getinge som backar svagt och så ser vi nu BioArctic rusa 16% efter positiva FDA-besked då i fredags. Clas Ohlson backar lite över 3% på sin försäljningsstatistik från i december som var sämre än vad marknaden hade väntat sig. Storytel däremot lyfter 4%, har lyft 20% nu i år, och de kom ju då med antalet prenumeranter och streamingintäkter som var i princip i linje med bolagets egna prognos under Q4 och året. Securitas lyfter 3%, har fått en rekommendation outperform av BNP Paribas som inledde bevakning av bolaget. Epiroc har fått två sänkta rekommendationer till sälj, men lyfter ändå ungefär som börsen. Och investmentbolaget Ratos har fått en sänkt rekommendation av Handelsbanken till market perform på lång sikt. Och Avanza och Nordnet, som jag nämnde tidigare, har ju då fått uppskruvade riktkurser av Citigroup. Samtidigt så sänks även Avanza till behåll av Carnegie. Och utöver det så kan vi även nämna att Diös har fått en sänkt rekommendation av Kepler Cheuvreux till behåll, och de har även sänkt sina riktkurser för flera fastighetsbolag idag, däribland Fabege och Catena. Fabege sänks till 108 och Catena till 460 kronor. Även MP3 har fått en sänkt riktkurs. Han jag inte få upp här på skärmen, men senast jag kollade så backade de ungefär 0,5% som Fabege då. Och OX2 har vi också fått reda på att de förvärvar en vindkraftsportfölj i Spanien med 6 vindkraftsprojekt. Men ja, ytterligare uppgångar här, alltså närmare 2%.
Ja, nästan 2%. Vilken feststart på året. Agneta, Securitas är ju ett bolag som ligger dig varmt om hjärtat, upp på BNP Paribas rek tror jag, men har väl haft en lite stapplande start på året.
Precis, det var lite svagare förra veckan här, och det var ju stort intresse runt den här nya emissionen i höstas, och sen dess har det varit lite lugnare och lite kraftansamling runt bolaget. Man släppte ju då ganska snabbt siffror som visar att det här förvärvet utav Stanley Security, som kritiserades mycket när det gjordes för ett år sedan, faktiskt bidrar med tillväxt här nu. Så att nu känns det som bolaget är lite i konsolideringsfas här, så att nu får vi se här hur man har klarat av sista kvartalet här nu, om man har lyckats ytterligare med den här sammanslagningen och om det faktiskt har hållit i sig den här tillväxten där.
Jag vet inte om det är lite kort att dra slutsatser, men Nordnet och Avanza verkar spreda sig ganska ordentligt i inledningen av året.
Ja, och det, vi såg även sån tendens under förra året, tror jag, sista halvåret. Så att, nej, men Avanza har ju varit otroligt duktig i Sverige, det vet vi, under många, många år. Mm. Nordnet har varit snäppet efter, men å andra sidan satsat mycket på Norden. Byggt upp, växer väldigt starkt i Norge. Nu har Nordnet börjat få ordning på sin fondaffär, liksom strukturerat den lite smartare och snyggare. Där Avanza redan var duktiga. Så att, operativa momentumet är bättre helt enkelt i Nordnet, tror jag.
Ja, roligt att höra. Agneta, du skrev ju om, nu har vi pratat mycket bank, men du skrev ju faktiskt häromdagen att 2023 blir ett toppår för bankerna. Jag vet inte om nätbankerna ingick i
det. De ingick inte riktigt där. Då tittade jag på storbankerna, och där är det framförallt den här positiva medvinden från räntenett och att det kanske inte blir så fruktansvärt illa på kreditförlust. Men tittar du på de här två, sen Nordnet kom tillbaka till börsen här sent 2019, så har de visat på en större stabilitet. Vi ser, förra året så tappade Avanza en tredjedel av börsvärdet och Nordnet föll 13%. Tittar vi på siffrorna vad det gäller kundutveckling och kapitalutveckling och sådant, så börjar Nordnet närma sig. Avanza har lite fler kunder, men avståndet krymper. I somras så var det nästan 100 000 i skillnad på antal kunder till Avanzas fördel. Nu är det nere i 70 000. Och stabiliteten i kapital, medan Avanza tappade 18% på sparkapitalet här under december, så på ett årsbasis så tappade Nordnet 11. Så att man kryper hela tiden nu i fatt, och du ser också när det gäller avkastning på eget kapital som har varit Avanzas paradgrej, så är Nordnet också på väg att bättra sig här.
Trevligt. Vi ska prata om ett till finansrelaterat bolag alldeles strax. Men Stefan, du har också en spaning inför 2023, och det är att tiden kan vara mogen för småbolag efter ett ganska dåligt fjolår. Mm.
Förra året var ju inte ett bra småbolagsår och delvis var det ju för att fastighetssektorn väger väldigt tungt i småbolagsindex, och det får man inte glömma att det var mycket, det var ju lite av en fastighetskrasch förra året när räntorna steg. Men hur som helst så är ju småbolagen är ju alltid intressanta om man tror att riskaptiten ska öka lite grann.
Och det har vi ju sett tecken på i början av året i alla fall.
Det har vi sett tecken på, och vi har, många sådana här riskindikatorer har ju varit i botten under hela 2022. Det har ju varit utflöden ur aktiefondsystemet, det har varit, vi har ju haft alla de här kriserna samtidigt, ränta, krig, recession på väg. Så att om det här lättar lite så kommer riskaptiten fortsätta upp, småbolagen kommer att gå bättre. Dessutom är småbolagen nu som aggregat lite lägre värderat än de stora bolagen på, så som vi bedömer det. Och det är också intressant, för det har varit en lång period där småbolagen har varit lite dyrare än storbolagen. Nu är det omvänt.
Intressant. Så sättningen skapar lite grann tillbaka till ritbordet på något sätt, eller vi får lite tillnyktrade siffror. Agneta, håller du med om det här att det kan bli småbolagens år också?
Ja, särskilt den typen av småbolag som du är inne på. Tillverkande bolag, bolag som har bra etablerade med kunder och kanske mer business to business och sådant tror jag kan gå bra. Men som sagt var väldigt selektivt. Där tittar man indexmässigt så småbolagsindex påverkade så mycket av fastighetsbolagen också. Så att jag tror där också att man måste titta på bolag för bolag och kanske inte bara gå på index.
Fast det vore väl inte orimligt att hoppas på fastighetsrevansch också. Sektorn ser ju väldigt nedpressad ut och räntorna kanske toppar ur.
Nej, men det kan bli lite revansch för fastigheter också. Så att,
inga fastigheter i portföljen eller?
Jo då, vi har vi. Vi tänker på samma sätt där, att hitta de här strukturella cases. Så vårt största innehav just nu är Catena, som är tunga mot logistikdelen. Och logistik växer och efterfrågas. Så att, och de är bäst i branschen på det här. Så att, det är stockpicking även där.
Apropå stockpicking, en riktig surdeg i stockpicking-sammanhang har ju varit Intrum. Både i kort tid och om man tittar, de roliga stunderna har varit få de senaste 6 åren, skriver du i Dagens Tidning, Agneta.
Ja, det har varit ganska tufft. Den genomgången och analysen jag gjorde där var att försöka förklara egentligen varför värderingen har halverats. Både om du tittar på P/E-tal eller om du tittar på bolaget på skuldfri basis relativt till rörelseresultat. Och jag menar, varför har du gjort det? Och dels så gick man ju samman då med Lindorf 2017. Man lyckades utvinna de synergier man ville, men man var lite för optimistisk i sina antaganden och sina prognoser hur stor vinst man skulle göra. Man satt som mål att få en vinst per aktie på 35 kronor 2020. Då blev det inte så, utan det blev 15 kronor. Nu hade man visserligen pandemin, men det var en hel del andra saker också. Sen är det ett bolag som är jobbigt därför att det är en väldigt snårig redovisning.
Ja, det är svårt att räkna på.
Ja, det är svårt att räkna på. För dels har du den här vanliga delen, så att säga, kredithantering, när man driver in sena fordringar för kundens räkning, och så får man betalt för det. Det är ju en vanlig business, men det man har också är att man köper portföljer med avskrivna fordringar, framförallt för banker och sådant. Och sen driver man in de här pengarna för egen räkning, och det gör att du betalar x antal pengar och sen kommer det in ett flöde successivt som är lite större i början och så avtar det mot slutet. Men det här ska då omvärderas löpande beroende på vad som händer i marknaden, beroende på vad som händer i räntor. Och eftersom de här portföljerna är värda idag nästan 40 miljarder så gör förändringar väldigt stora redovisningsmässiga ändringar. Och förra vdn Anders Engdahl försökte liksom bena upp det här genom att titta på alternativa nyckeltal som man då satt epitetet cash framför, det vill säga att man baserar på kassaflödet istället så att man ska se hur det är. Men det är också ganska krångligt att räkna och få fram från utomstående, för att det man gör då är till exempel man har sådana här samriskbolag, joint ventures, som man äger ihop med andra. Där man då tar bort liksom vinstandelarna från dem och ersätter dem med kassaflödet från dem. Och då får du en rättvisare bild. Så tittar man på det ser det inte så tokigt ut. Och du fick i höstas till exempel, så hade man ett sådant bolag som man då ägde tillsammans med en amerikansk riskkapitalfond, Cavell. Och de skulle lämna då och sålde till en norsk firma. Och då fick de så urdåligt betalt. De sålde för 109 miljoner. Men eftersom de fick det dåligt betalt så var ju då Intrum tvungen att nedvärdera sin andel av det här med motsvarande grad. Vilket gjorde då eftersom de ägde mest, eftersom de ägde 2/3 av bolaget, så fick de ju en nedvärdering på över 4 miljarder.
Fast man själv kanske har en annan bedömning.
Man kan ha en annan bedömning, utan det är regelverken som säger det. Och de äger ju fortfarande sin andel och de kommer att fortsätta att inkassera på samma sätt. Men det gör att i år kommer de förmodligen då hamna på en negativ vinst med aktier vanligt redovisningsmässigt sett.
Och innebär det att investerarna ska oroa sig för att det inte blir någon utdelning eller att utdelningen minskas på något sätt?
Det kan man också sätta i kombination till att man har ett mål hur stor skuldsättningen ska vara. Och då tittar man på det här måttet kassaflödesbaserade EBITDA i förhållande till nettoskulden. Och det ska ligga mellan 2,5 och 3,5. I tredje kvartalet så låg det på 4. Och då den tillförordnade vd Andreas Rubio, som tidigare var styrelseledamot, han sa att det prioriterat att få ner skulden. Och då var det många investerare som började oroa sig över det här. Ja, men tänk om det inte blir någon utdelning då, för det är mycket därför man köper Intrum. Skulle de behålla utdelningen som man fick i våras på 13,50 per aktie, så kostade bolaget ungefär 1,6 miljarder. Och det är på nuvarande kursnivå så skulle det ge en direktavkastning på 10%. Sen är det ett av deras finansiella mål att utdelningen ska öka varje år. Och det är väl igen det enda målet som är lätt för framförallt privatpersoner att förstå sig på. Så skulle man sänka nu eller göra någonting sådär, då blir det ytterligare lite spik i den här förtroendekistan.
Då har man kvar det krångliga, men man tar bort det enkla i kommunikationen.
Ja, jag hoppas i alla fall att de kan behålla utdelningen oförändrad.
Nej, men jag håller helt med. Men jag har noterat att räntemarknaden är om möjligt ännu mer orolig för de här sakerna. När Intrum ska finansiera sig så ser vi att räntenivåerna är rätt höga. Både på certifikat och på obligationer. Så att, uppenbarligen. Och räntemarknaden tycker jag är lite bättre på att bedöma risk, sån här företagsspecifik risk. Aktiemarknaden är duktig på vinstutsikter och långsiktig trend.
Och det är väl också en sån här grej. De gjorde ju en obligation nu här i början av december. Och jag tror målet med att göra den, de tog in 450 miljoner euro, var att visa att de kunde emittera på en dålig marknad. Men å andra sidan fick de betala 9,25, och som du säger, 9,25 är mycket. För deras obligationsportfölj i övrigt ligger nu där du har, på de har ungefär 80% i fast ränta och den ligger mellan 3 och 4 ungefär. Och tittar du då på 9 så blir det en helt annan kalkyl. Sen är det ju så att utav de här obligationerna som har ett nominellt värde på 44 miljarder, då förfaller ungefär 4,5 fram till och med 2024, och sen har du 10 om året sen varje år fram till 27. Så att jag hoppas ju att vi får en bättre räntemarknad till dess, så att 9,25. Annars blir det jobbigt, så att säga.
Får vi en ny vd i bolaget, eller sitter Andreas Rubio säkert? Han är TF, nämnde du ju. Är han en tillfällig lösning? Letar man aktivt efter en ny, eller hur ser?
Man sa när han tillträdde att man skulle under hösten börja processen på att tillsätta en ny, men sen har jag inte hört någonting.
Så det skulle kunna bli en trigger om man vill hoppas på något positivt, om man får en ny vd på plats, eller är man nöjd med den befintliga, eller har du någon uppfattning om vd-frågan?
Jag tror det vore bra med en vd, med det Nordic Capital som är huvudägare här, skulle nog kanske vilja ta sig ur där. De äger ju 37% av bolaget och har varit med sen Lindorff-fusionen här, och en vd som i den kommunikationen som gick ut när man då Anders Engdahl fick lämna, så sa man att man ville ha ett bolag som kunde förverkliga bolagets kommersiella potential och såna här saker. Och det är ju dels att kunna sälja in aktien, men också knyta till sig fler kunder och sådant. Så att får man en person som verkligen passar in i den mannen, så skulle det vara bra.
Får vi hoppas att de får. Hörrni, nu börjar det här programmet i alla fall lida mot sitt slut. Jag vill nämna, senare i veckan har vi inflationsdata från USA på torsdag och Sverige på fredag som höjdpunkter i makrokalendern. Jag har redan nämnt att det kommer flera amerikanska rapporter senare i veckan. veckan. Så vill jag nämna att vi också har ett toppmöte. Jerome Powell framträder hos Riksbanken imorgon under ett symposium som bland annat handlar om centralbankernas oberoende. Spännande tycker vi. Vi är också tillbaka här imorgon klockan 8.45 som vanligt. Missa inte heller Börskoll klockan 14. Stefan Rosa, Agneta Jönsson och jag, Gabriel Mellqvist, tackar därmed för oss och önskar er en fortsatt glad måndag. Vi hörs och ses.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.